Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej innebandy Sverige! Välkomna till ett nytt avsnitt. Linus Jämtdahl är gästen den här gången. Han spelar i Division 1. Han har spelat många år i SSL med bland annat Capero och Täby och Växjö och Storvreta. Han har spelat flera år i Division 1. Han är en av de här rutinerade spelarna som fortfarande spelar. Förra veckan så åkte han på ett matchstraff och blev avstängd. Något som han inte ens kände till att det existerade. Vi har ju en ny regelbok. Regelboken uppdateras var fjärde år och den nya tolkningen av regeln när man går in på plan efter avblåsning, exempelvis vid en utvisningssituation, att det automatiskt leder till matchstraff och en match avstängning. Detta kommer vi prata en hel del om i detta avsnittet. Jag tänker att vi kickar igång nu. Nu kör vi. Då hälsar jag Linus Jämtdahl välkommen till det här avsnittet.
Tackar, tackar.
Fotbolls-VM. Ja. Pågår just nu. Ja. Följer du det?
Jag brukar ju följa fotboll väldigt mycket, men har faktiskt inte sett allt för många matcher. Lite nu slutspel så här sent på kvällen när barnen sover. Man brukar kunna kolla kvällsmatcherna, men annars har det inte varit så himla mycket ändå.
Nej, man kollar lite highlights och så i början av turneringen och sen helt plötsligt så hinner man inte med, för det blir så många matcher så man inte sett alla mål och så. Nej. I alla fall så har det varit för mig.
Nej, precis.
Ja, det, och Sverige spelade VM för några veckor sedan här. Såg du något av det?
Innebandy, ja.
Ja.
Ja, nej, men det följde jag såklart.
Mm. Har du spelat med några? Ja, det är klart. Du har spelat med några i landslaget.
Ja, det är väl ett par stycken. Ja, men det är väl ett gäng. Både från Storvreta, Växjö där. Norgren i U19-landslaget. Så att, ja, det är ett gäng.
Ja, precis. Vad... Du är ju Division 1-spelare och det kan vara kul att prata lite Division 1-innebandy då. Du har ju en lång karriär. Vi kanske ska börja lära känna dig lite först här. Berätta, hur kom innebandy in i ditt liv? Och när?
Oj, ja. Jag vet inte, jag höll på med allt när jag var liten. Allt med bollar, tennis, fotboll, innebandy, handboll, ja, hockey, puck. Sen så var det väl mer och mer fotboll och innebandy som jag liksom höll på med och försökte köra bägge två så länge det gick. Problemet var att jag blev skadad jämt. Jag drog baksidan när jag spelade fotboll på somrarna. Och till slut så höll inte det. Så då var det... Nu måste jag välja här och lägga av med fotbollen. Så att jag inte åker på massa skador hela tiden.
Nej.
Så då var det innebandy där vi... Ja, helt och hållet. Vi kanske 16-17 års ålder.
Ja. Rosersbergs IK. Jag sluddrar här lite. Det är ju... För mig är det ju en så här turneringslag, framförallt herrlaget. Det var ganska duktig turneringslag förr.
Tänker på Smögen då, eller?
Ja, det är kanske det jag tänker på.
Ja, vi brukar vara där nere. Ja. Det är lite försångsturneringar.
Ja, precis. Ja, men det, men du har ju spelat i lite olika klubbar. Du har spelat i Järk Väsby, Djurgården. Är det två vänder eller är det en vända eller tre vänder? Eller hur var det?
Nej, Djurgården var ett halvår egentligen bara efter.
Det kanske var, okej.
Okay. Ja, det var där när vi kvalade upp till, eller mot SSL. När Binge var där och tror jag var coach. Så gick jag dit från jul, efter jul där någon gång.
Ja, precis. Och du har tillhört klassiska Capero Täby som inte finns längre.
Mm. Ja, det var en häftig resa där.
Ja, berätta. Vad har du för minnen från den tiden?
Ja, det var ju länge sedan nu. Man börjar bli lite åren. Men det var ett gäng starka profiler där. Jävligt roliga år faktiskt, måste jag säga. Vi gick ju till final där ett år, eller mitt första år tror jag, eller om det var andra året jag var där. Och jag minns bara att jag var för ung för att förstå hur stort det egentligen var. Liksom jag tyckte mer att det var kul än att det var liksom viktigt att vinna, kommer jag ihåg. Men nej, det var lite annorlunda mot hur det är nu för tiden. Det var ju jag ska inte säga att det var slagsmål på träningarna, men det var ju ändå liksom, det var ju gruff och knuff och lite stökigt egentligen varenda träning. Nu vågar man ju nästan knappt säga åt att varför är du sen för till, alltså så blir det är lite andra tider, man har fått liksom ändra lite.
Ja, vilka var det som var de som sa till? Var det Thomas Rappel eller vilka var det? Det var ju mycket karaktärer i laget, kan man väl säga.
Nej, men precis som du säger, Rappel där var ju en speciell karaktär. Ricky och Dalbjär, det var många som kunde ryka ihop på träning, och det var ju tävling liksom i allt vi gjorde. Och det där kan jag faktiskt sakna lite i dagens innebandy. Det finns inte riktigt de där profilerna som
Vad lärde du dig av den tiden när du tillhörde det här laget?
Oj, det var så, jag lärde mig massor. Men någonstans lärde man sig att liksom att hata och förlora. Det var ju krig på träningarna hela tiden. Och de framstående, alltså de viktigaste och mest framträdande spelarna var ju de också som vägrade förlora på träning.
Berätta, vad kunde hända? Slagsmål, men alltså, vad hände?
Ja, men någon gång var det väl nästan till slagsmål, och det var folk som brottades liksom och knäcktes klubbor och lite sånt där. Men ja, när det väl var fight så drog alla åt samma håll såklart, men det var faktiskt nyttigt att få så ung som jag var bara 17-18 när jag gick dit. Att liksom, ja, det var en liten sån där shit, men det var ju, man var ju beredd på det mesta vidare sen i karriären efter att ha varit där.
Det var ju ganska mycket, det var många som fick vara med och spela, om det kastades runt i formationerna och så här, visste man vad som skulle hända de kommande 10 minuterna, eller var det ovisst, eller accepterar man sin plats i systemet?
Ja, men det var väl ganska känt där med tombolan, Bingis tombola. Nej, men jag Jag minns inte att, att det var något egentligen gnäll. Nu är det ganska, det är också så här som man nu för tiden så gnälls det så fort man någon blev lite sidosatt eller inte uttagen eller något, utan det, där var det mer att man knöt näven i fickan och krigade.
Ja, men vad var Magnus Gjellunds tombola? Alltså, vad hände? Du spelar en formation och sen helt plötsligt spelar du en annan och sen tekar du, eller berätta, hur var det?
Ja, men det var väl mer kanske ja, så här, startade matchen med powerplay, fem forwards. Ja, att vi kanske rörde om, jag kommer typ inte ihåg heller riktigt exakt, men jag vet ju att den har ju hängt med, tombolan, ordet tombolan har hängt med. Så att,
du är från Stockholm och Stockholms innebanden har ju på SSL-nivå varit lite på dekis, så du har ju fått röra på dig för att spela SSL. Berätta.
Ja, det var väl egentligen inte, eller jag var ju där i Täby i SSL. Nej, jag tog egentligen steget till Växjö och det var väl mer personliga plan. Utanför innebandyn så hängde jag ganska mycket med, var det ganska mycket annat, fest och andra kompisar som inte höll på med elitidrott på samma sätt som jag gjorde. Och där var det väl också lite att ska jag ta vara på det här, så var jag liksom där och då så passade det väldigt bra in att flytta. Så hade jag ju två kompisar, eller nej, jag hade en kompis nere i Växjö som spelade där och tipsade om det, och det, på den vägen var det att jag flyttade dit.
Ja. Hur var tiden i Växjö då?
Det var nog bland det roligaste jag gjort i mitt liv, den flytten. Det blev en helt annan grej när det är lite så här mindre stad. Ja, det blev helt annat, helt annan gemenskap. Man hängde innan, på, efter träningar. 24-7 egentligen, och i den åldern där vi 21, 22, 23 så var det, ja, det var riktigt roligt faktiskt.
Ja. Du skadade också, var det första året du skadade, eller när var det?
Ja, första året, första två åren där nere var vi i Allsvenskan.
Mm.
Första året där var vi några stycken som var ditvärvade. Det var väl två, tre stycken från Uppsala också. Kristoffer Widlund bland annat, som är med, tränare i Sirius idag. Så det var väl ett litet fiasko att vi inte lyckades gå upp min första säsong där nere. Och det var väl lite tisslades och tasslades om att det var inte så nöjt där nere. Men så lyckades vi mitt andra år. Så vart det SSL och i Fortnox Arena som var nybyggd. Mitt tredje säsong där, när Nordén kom in också, Niklas Nordén som tränare. Och då skadade jag mig, tror jag, om det var i andra eller tredje omgången. Hemma mot Linköping så drog jag knät där, och då kom jag från en väldigt bra säsong i Allsvenskan. Så det var rätt tungt faktiskt.
Mm. Hur lång tid tog du för att komma tillbaka då?
Jag var tillbaka, vi gick ju faktiskt till, vi gjorde en riktigt dålig höst, kommer jag ihåg. Sen gjorde vi en ny start där vid jul och vann väl en typ 10 raka matcher och tog sista slutspelsplatsen som nykomling där nere. Och då var jag var tillbaka till slutspelet där, men absolut inte till 100%. Jag hade haft problem med knät ganska mycket efter, med någon lös broskbit och så.
Ja.
Ja, det känns inte riktigt som att jag helt har kommit tillbaka efter den där skadan någonsin.
Nej. Vad var det för skada du fick?
Korsbanden klarade sig faktiskt, men det var menisk och ledband och ja, lite sånt där. Så jag fick väl göra en två operationer i det. Ja, och blev inte fullt rörlig ändå.
Nej, usch. Ja, det är inget kul med det. Men det, jag har själv dratt korsband och menisk och såna här saker. Mm. Svensk mästare har du blivit en gång med Storvreta.
Mm. Exakt, 2019 här.
Ja. Du vann inte med Capero Täber då, men med Storvreta då så gick ni hela vägen och... Hur var det?
Nej, men det var ju verkligen en dröm som gick i uppfyllelse. Så den det var ju också lite på ålderns höst eller slutet av karriären som jag fick kröna den med det. Det kändes riktigt stort ändå, även om kanske man också har lärt sig lite längs karriärens gång att även de gubbar som inte är, jag var ju liksom inte gubbe 1-15 där, utan var gubbe 16 på bänken då. Och det var nog tur det kanske, för jag var jävligt nervös den finalmatchen. För att det någonstans kände man att det här kanske var sista chansen att kunna få kröna sin karriär med ett SM-guld. Och det är jag faktiskt stolt över, även om man inte bidrog så mycket på plan just under finalen, så är det viktigt att dunka grabbarna i ryggen också.
Ja. Hur är det att sitta där i den här jättearenan och käka knopp under? Är man redo och leverera? Eller blir man nervösare på ett annat sätt? Eller hur tänker du?
Ja, men jag var nog det. Kanske mer för att jag tänkte att, eller jag visste väl någonstans att det här kanske var sista chansen.
Ja.
Jag hade precis fått min son, mitt första barn, som var med på läktaren, bara någon månad gammal. Och ja, hade väl koll på att kanske livet tar nya vägar nu. Men så att jag tror det var Albin Sjögren som sa det någon gång där på slutet när vi ledde. Det var ganska jämnt hela vägen in, men han sa det att jag var ju på väg ner till dig och tänkte ge dig ett byte. Men jag var inte riktigt redo för det. Jag var inte riktigt där i tanken.
Nej. Nej, men det är ju häftigt att du får vara med om en sån sak. Och då som 30-åring, ja. Eller du fyller väl 30 det året.
Exakt.
Det är snyggt. Men sen har det blivit en fortsättning på karriären och i moderklubben då. Och så kom coronan då. Hur var det? För det var ju så att Division 1 fick ju inte spela, men Allsvenskan fick spela och SSL.
Mm. Ja, men det var väl en utmaning. Då var det väl också ganska mycket alltså, med en liten grabb här hemma. Jag hade mycket annat att tänka på också och ta hand om. Så att det kommer kanske lägligt så pass. Men det var en utmaning.
Ja, men man glömmer ju nästan av den här tiden. Men tvivlar du på om du skulle spela någon mer innebandy ju längre tiden gick? Jag menar, vi visste ju inte vad som skulle hända egentligen. Och sen rullade bara tiden på och det blev inga matcher. Och det gick ju inte att träna. Ja, det var ju verkligen märklig tid.
Ja, men det var det ju. Det var det även för oss. Vi sågs inte på, vad var det, 8 månader eller någonting. Alltså det var ju verkligen lite turbulent, och vi som klubb gjorde då också ett vi slogs ihop med Arlanda då, så att vi blev från Rosberg till RA19 då, och det då be, då vet du, tvångs när vi flyttades i, eller fick vi börja om i tvåan dessutom. Så vi gjorde en säsong i division 2 direkt efter pandemin, vilket så här i efterhand kan ha varit, det var ingen bra tvåa, men jag tror att vi kanske hade haft det tufft i ettan om vi hade fått börja om efter pandemin i ettan, som man såg ganska många lag hade.
Ja. Ja, men lite intressant. Kan du berätta, då spelar ni i, blir det Stockholms tvåan då, eller?
Nej, den hette Division 2 Gud eller,
ja,
något
just
sånt där.
Det är den, ja, den ni tillhör där. Ja, ja, men det är ju flera distrikt som har gått samman i en serie där. Just det, ja.
Ja, så det var väl kanske inte skitkul, men jag tror att det kanske var nyttigt för många i laget och många som inte hade... Det var nog bättre att gå, åka ner och vinna den och komma upp i ettan till i år istället för ha det tufft i ettan det året där.
Exakt. Men Division 1 är ju ändå, det är en ganska tuff serie att befinna sig i. Så det är ju, det är mellanläget, och så ett hack upp är ju allsvenskan, och det är ju, det är lurigt att ta sig till allsvenskan, det är tufft kval, men ettan är väl också ett getingbo, eller hur tänker du?
Ja, nej, men jag tycker ju att jag tycker nästan att ettan ser, är tuffare nästan än vad allsvenskan är.
Hur då tycker, menar du?
Nej, men som, eller jag vet inte om jag sagt det, men det känns som att de bästa spelarna spelar i SSL. Är man tillräckligt bra så spelar man i SSL. Är man tillräckligt bra och inte vill spela SSL på grund av resor, jobb eller barn eller vad det nu kan vara, så spelar man inte heller i allsvenskan, för att det är lika mycket resor och grejer där. Och du behöver träna på en viss nivå. Ja, då tror jag att liksom folk som inte vill vara i SSL men är bra spelare i ettan lite mer lokalt. Och därav att det är ganska mycket bra spelare i Division 1 som inte antingen trappar ner eller... Och då väljer man inte allsvenskan, utan allsvenskan är... Det är nog många spelare som verkligen vill ta sig till SSL där, men kanske saknar det där lilla extra. Mycket ungt liksom, som är på väg upp. Men jag skulle säga att toppen i ettan och toppkedjorna där jag tycker man ser det också, att liksom Hagunda gick från ettan rakt igenom allsvenskan upp i SSL. Jag tycker man ser också, nu har de klarat sig ganska bra i SSL också, men jag tycker man ser lagen från allsvenskan som går upp har det tufft i SSL. Ser vi inte minst nu med Gävle och lite sånt där. Så att, ja, jag tycker att det kanske är lite bättre bredd i allsvenskan, men annars så tycker jag ettan, ja, mitten uppåt där i toppen är bättre.
Ja, det är intressant. Och det kan ju också bli, hur ska man förklara, när det blir för publiken också, så blir det lite mer, i vissa lägen kan det vara intressantare, för det blir ju kanske lite fler derbyn eller matcher mot lag i närområdet som gör att det blir också en nerv i de här matcherna.
Ja, det blir en bra, alltså varje match är en ganska bra laddning. Man har ju lite koll på alla lagen och lite anknytning på något sätt till alla lagen. Så att det är, man stöter ju alltid på spelare som man har stött på tidigare. Och, så att det blir, ingen match är faktiskt lätt i ettan.
Nej. Det har ju presenterats lite nya förslag på hur seriepyramiden ska vara framöver här. Har du några tankar? Hur tycker du att det ska vara så att det blir ultimat? Nu pratar de om att allsvenskan är ju en tuff serie att befinna sig i då, för att man reser i stort sett lika mycket som i SSL. Men det är ändå inte SSL. Hur Hur tycker du att det bör se ut om 5 år, eller vad du nu ska säga?
Jag har faktiskt inte funderat så mycket på det där och inte riktigt koll heller på förslaget.
Nej, det pratades om en bantning, att man ska kanske göra en allsvenska och färre division 1-serier och även minska SSL då. Sen har det kommit ett motförslag att man ska behålla antal lag i SSL och men ändå kapa serier och lag då i division 1 och allsvenskan då.
Ja, nej, men jag tror väl att det där med resor i allsvenskan, ja, jag vet inte hur man, den är ju uppdelad nu, men det är ändå lite resor. Men jag tycker man ser i alla fall att lagen där har problem att, när de kommer upp i SSL. Och jag tycker att lagen från ettan till allsvenskan klarar sig bra i allsvenskan.
Mm. Ja. Ja, men det är ju en utmaning det här att vara på den nivån. Det är det ju egentligen för alla, för någonstans så vill kanske inte alla spela i SSL. Eller man får inte ihop sitt livspussel med att spela SSL. Det kan ju handla om jobb och utbildning och andra saker som sätter hinder. Och det gäller ju inte enbart spelare, det kan även vara domare och tränare, så att det kostar att åka hela dagen för att spela en bortamatch och sen åka hem. Kontra att spela exempelvis i division 1 då, där man kanske ändå har bilavstånd eller ett lagom avstånd till sina bortamatcher.
Nej, men precis. Det är ju, självklart finns det ju, alltså Nykvarn är ju svinbra och Varberg och de här, det är ju föreningar och klubbar som säkert kommer ta sig till SSL inom en snar framtid, men ja, det finns väl några lag så där, men annars så, som du säger, så tror jag också att de väljer då att inte vara ens i allsvenskan, utan då är division 1 passar rätt bra då.
Mm. Ja, men jag får nog hålla med det som du pratar om just där, för jag som har följt de här serierna under decennier, håller jag på att säga här, men känner igen mig i det här, att det är en del rutinerade rävar som är med där år efter år och dunkar in rätt mycket mål och assist år efter år och är nöjd med det och skulle kunna spela på allsvensk nivå och även, precis som du säger, i SSL. Men ja, får ihop sitt pussel med innebandy och det andra på ett bättre sätt då i division 1.
Ja, steget blir ju för lite att gå ner i allsvenskan, då kan de lika gärna vara kvar i SSL. Så att då tar de ju steget ner i division 1 istället.
Mm. Ja, men precis. Du har en pappa och farfar som har lärt dig att man behöver jobba för sina pengar.
Ja, exakt. Eller?
Ja, det går inte bara att spela innebandy. Man blir inte miljonär.
Nej, pengar, men nej, tyvärr.
Nej. Ja.
Nej. Precis.
Berätta, vad gör du vid sidan av din innebandy?
Ja, men så länge jag har varit här i Stockholm och Rosberg så jobbar jag på familjeföretag. Jämtdal Smide heter det. Farfar som startade för många herrans år sedan, som sen far har tagit över. Nej, men jag har sett på dem, väldigt stolt över liksom den resan de har gjort, men man har ju sett, pappa jobbade ju liksom, han jobbade ju 6 till 7 på kvällarna, 6 på morgonen, 7 på kvällarna, och farfar han var nog inte hemma förrän vid 9-10 på kvällarna. Det har verkligen liksom, och ändå varit, farfar var en största fan också, innebandyn så där, och åkte ner till Växjö och kollade man har sett att man, som du säger, man måste jobba för pengarna. Det har krävts hårt jobb. Liksom.
Ja, jag hörde här nu att farfar jobbade till 9 och farsan då lite latare. Bara jobbade, vad sa du, till 6-7 på...
Ja.
Och du nej, det, då? Du, du, du kör till 2:30 eller vad?
Nej, ja, exakt. När jag spelade i SSL så fick jag väl lite permis och gå lite tidigare. Det har ju varit ganska enkelt när man haft farsan som chef att kunna komplettera det med innebandyn. Så att det har gått bra. Man har haft förstående chef.
Ja. Men hur är det att växa upp med en sån omgivning där man... När man har då farfar och pappa som driver eget. Alltså man är inte en anställd som går till bandet och bara gör sin grej. Utan verksamheten ska ju fungera och pengarna ska in.
Ja, nej men... alltså men för egen del...
Ja, men alltså hur jo men du kanske ser drivet i dem på något sätt att det här är viktigt och man måste ta vara på varje dag och
göra. Ja, men lite bra. Så har det ju smittat av sig att ja men ingenting kommer gratis. Du måste jobba hårt liksom och ja, nej, jag har de mycket att tacka för.
Ja. Härligt. Du, har du, hur många röda kort har du fått i din innebandykarriär?
Jag tror faktiskt att det här var det andra, för att jag åkte nog på ett när jag spelade i Kapiru Täby och vi mötte AIK i en slutspelserie. Jag tror att det var antingen var det kvartsfinal eller semifinal kanske till och med. Och då var det, jag tror att det var kanske femte avgörande matchen och vi låg under ganska stort i Tibblehallen. Så det var väl bara någon minut kvar. Och Tibblehallen är ganska tajt. De här gröna väggarna var ju ganska nära sargen. Så att, jag tror att jag åkte på ett rött där att jag kom lite för med mycket fart in i en situation längs med sargen och jag tror att det var Daniel Schmidt, den äldre, som jag kommer ihåg i det kollade och undrade vad man höll på med. Men jag var en liten juni som stekte någon. Jag vet inte hur jag lyckades med det egentligen. Men då tror jag att jag fick ett rött kort faktiskt och blev avstängd till premiären alltså säsongen därpå. Oj, jag för mig.
Ja.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Och en av anledningarna till att vi pratar här nu, det är ju att du precis har fått ett rött kort. Och vi har en ny regel i innebandyvärlden där man har ändrat och gjort en ny tolkning. Kan du berätta vad hände i den här matchen? Vilka mötte ni?
Vi mötte Värmdö. Värmde borta nu i helgen och ja, på förhand som alla matcher i år har varit, vi har spelat egentligen uddamålet i alla matcher, så det har varit jämnt i alla matcher i år. Vi vänder i tredje perioden egentligen och gör gör 6-4 i öppen kasse med en och en halv minut kvar. Men sen så är det några frislag som med 2 sekunder kvar som Värmde drar igång från hörnet och flippar in den på kassen, och jag är inte på plan, jag står i båset, och slutsignalen går, jag hoppar in 2 meter, domaren blåser att vi ska dra om, de ska ta om frislaget, han tyckte att det var på fel plats. Jag ville in och fira att vi hade vunnit. Samtidigt så uppstår lite gruff framför mål. Ja, inga stora grejer, utan det var väl bara någon lite putt och grejer. Ser jag sen i efterhand att en av deras spelare uppmärksammar domaren på att jag står på plan då, 2 meter ifrån avbytarbåset. Alltså inte med bild på video som jag har sett efteråt, och står bara och kolla vad som händer egentligen. Grabbarna ropar från båset också att kom tillbaka typ Linus. Så jag går in i avbytarbåset igen. Och sen så kommer ena domar fram och ger mig rätt kort. Jag var alltså inte med i någon konfrontation eller i det gruffet som uppstod där, utan jag var långt ifrån situationen. Men ja, jag hade inte heller någon koll riktigt på den där regeln. Den är ny för i år. Jag förstår väl att man inte vill ha någon liksom båstömning och springa in och hela laget ska in och brottas eller knuffas, men i det här läget så visste jag att vi hade vunnit matchen. Det var 2 sekunder kvar, de skulle bara slå om ett frislag, så att jag protesterade inte ens, jag gick bara ner i hörnet. Och det var ju i efterhand egentligen när jag insåg att jag skulle bli avstängd en match också som jag det kändes hårt.
Ja, det tänker jag nog att alla som hör det här tycker. Det känns ju helt orimligt att man ska få egentligen 1+1 match avstängning oavsett vad som hände, tänker jag. Eller ja. kanske inte oavsett, men den här historien är ju, det låter ju helt bedrövligt. Ska vi ha det så här i innebandyn verkligen?
Det känns ju som att kanske, jag vet inte, eller jag förstår ju som sagt regeln för båstömning, men att man liksom väljer att ta fokus på sådana grejer istället för att liksom egentligen kolla vad som händer runt gruffet som verkligen uppstår, eller liksom det känns som att det finns viktigare saker att ta tag i än en sån där grej,
Jag tycker det här är viktigt, för att jag har ju berättat innan för dig här att för 24 timmar innan vi spelade in det här snacket så spelar jag själv match i en lägre serie, och vi råkar ut för exakt samma typ av situation där en spelare är 2 meter in på plan. Inte aggressiv, ingenting. Det är en spelare som blir manglad över sargen och skadar sig och får utgå mitt i matchen. Och det händer vid vårat bås, och en spelare, han går över sargen, absolut. Han är ensam, väldigt lugn, och domaren är tokstressad, skriker, går fram och putter bort våran spelare. Våran spelare går snällt och sätter sig och agerar schysst. Och det slutar med då att han också då får rött kort och också blir avstängd. Och sen finns det väldigt mycket andra delar som jag egentligen inte vill gå in på. Märkliga saker som domarna gör och så, som man kan spela in en annan podd om då. Men det som är att när jag hörde den här regeln första gången när den presenteras, så var jag orolig just för den här typen av situationer som är... det känns orimligt att man blir avstängd en match ytterligare. Jag kan köpa, precis som du var inne på, att den här matchen då, att för att, som du beskriver, att man vill inte att bänken ska tummas och det springer in massa spelare. Det är en förståelse, och att det då skulle kunna göra att man inte får spela vidare i matchen. Men att det ska bli automatiskt en match till oavsett. För att det som jag känner då, och det som jag upplevde när jag fick se det live med egna ögon, det är också den här okänsligheten i situationen. Att mina domare berättade att de har blivit påhejade stenhårt från de här utbildarna och förbundsfolk. Att de ska vara stenhårda och att de inte ska se mellan fingrarna. Och där agerar ju domare olika. En del har
spelkänslan liksom.
Exakt, har spelkänslan. Och andra tittar så himla djupt ner i regelboken och tror att det är den enda lösningen på alla problem. Så att,
nej, men det är väl, det har jag också tänkt liksom, alltså, det är ju otroligt taskig spelkänsla, tycker jag, av de här domarna liksom, att egentligen ens visa det röda i det läget när man inte har sprungit in och deltagit i någon konfrontation heller. Sen så orkade jag inte tjafsa om det eftersom det var så lite kvar av matchen, men vi har ju också, alltså det här är ju så pass ny regel, så jag har ju varit med om när vi, någon spelare i vårt lag bara matchen innan åkte in med en tackling in i ganska grov in i sekretariatet, och det var väl en 2-3 killar från vår bänk som reagerade och flög upp och ville in och skydda honom, men att där hade ju domaren då lite spelkänsla och förstod att, men liksom sa backa och började inte vifta med någon röda för det liksom.
Exakt, och jag lovar, jag har sett så många sådana situationer, precis som du beskriver, genom åren, där man också då förstår den här första reaktionen är ju, den är ju naturlig, att man kan bli rädd för sin lagkamrat då som hamnar i en situation att han skadar sig, för man vet att det skulle lika gärna kunna vara en själv. Men det är ju vad man gör sen som är, om man då inte kan behärska sig, då är det ett annat läge. Men just den här första reaktionen, jag menar, vi vill ju ha en sån sport. Vi vill ju att det ska vara känslor och att det ska vara en jäkla fart och underhållning. Och robotar är vi ju inte som spelar. Det spelar ingen roll om man sitter i någon regelkonferens och bestämmer att vi ska vara robotar, så kommer vi aldrig vara det, utan vi har ju känslor och det måste vi få ha, annars så blir det ju inte bra.
Nej, alltså det är ju verkligen att ta bort känslorna egentligen.
Och jag tycker att det är viktigt att belysa det här, för att någonstans så jag säger inte att det är en barnsjukdom här, men någonstans så blir det väldigt fel. För om jag bara skulle få göra en jämförelse, vi leker med tanken att man till den här säsongen skulle införa att om man gör sönder sin klubba i vredesmod, att det blir matchstraff, då hade ju domarna haft jättefokus på det. Jag upplever nu, när den regeln har funnits i så många år, att man har en mognad i det här, att det straffet delas bara ut om man som spelare gör alla fel som man kan göra i boken och gör det så klumpigt och dumt att domaren tvingas ta det.
Men jag inte kan blunda för det.
Nej, precis. För jag menar, att det händer i skymundan där nere i hörnet, att någon knäcker sin klubba, det är okej gärna på något sätt. Det kanske inte är okej, men alla bra domare släpper en sån situation. Man springer inte med det röda kortet eller om det är 2+10. Så. Man gör inte det, eller hur?
Nej, det tycker jag inte. ja, men det är ju tillbaka till den där spelkänslan. Det är väl, alltså, och visst, vi spelar i lite lägre division här också, liksom, men för oss är det ju på riktigt, och ibland känns det som att man kan få liksom, ja, men domare som är där för att hämta pengarna den helgen, liksom, typ, inte för att vara med och utvecklas och ta sig någonstans eller utveckla innebanden, utan det här är extra jobbet bara, liksom. Lite så känns det som de ibland, att de är där för att extra knäcka lite, och sen, men kan inte ha en kommunikation eller.
Nej.
Och jag vill inte hålla på och såga domarna, så jag brukar ha ganska bra dialog med domarna, så att det brukar inte vara några konstigheter, men just för den här situationen så tycker jag också det stora är ju att man inte i efterhand liksom kan häva en avstängning. Det tycker jag är det mest märkliga egentligen också.
Ja, men det är ju för att man har skrivit in regeln på det här sättet, att man någonstans så har man på någon regelkonferens kommit fram till att det här är det enklaste beslutet. Det blir minst jobb för alla. Vi har klara regler.
Mm.
Oavsett vad som har hänt så är det alltid en match avstängning ytterligare. Och i min värld så är det inte, brottet är inte, står inte parentet med vad som har hänt. Precis som du säger, det kan vara ganska fula saker som händer på matchen. Man får 2+2, man gör saker som inte leder till något matchstraff, men här, om man inte missfirmar någon överhuvudtaget, bara att man går in på plan, alltså det är lite enklare att gå in på en innebandyplan än en hockeyring. Där måste du ändå kasta det över en, jag vet inte hur hög en hockeysarg är, men en innebandysarg är ju 50 cm. Jag säger inte att det är den enda, men det är lite omständigheterna är lite annorlunda, tycker jag, innebandy på det här sättet. Jag vill kasta sten i glashus, kanske jag inte säger att det här är som jag kommer säga nu, men jag berättade tidigare, något tidigare avsnitt här, att jag har gått domarkurs och blivit domare igen, och vad jag har lärt mig är att jag blir ännu mer ödmjuk som spelare. Jag gillar att prata med domarna när jag spelar, och jag vill ha kommunikation när jag spelar själv som spelare. Jag vill snacka med domarna. Jag menar, om jag tycker något är fel så säger jag det, och då säger de tillbaka någonting, att hur fan kunde du missa skottet, Fredriksson, och såna saker. Alltså det blir en bra samspel på något sätt då, och sen någon gång kan man ju gnälla lite för mycket för att man är i kass helt enkelt i en match och haft en dålig dag på jobbet och sådär. Men vad jag har glömt av under mina typ 20 år där jag inte har varit domare, det är ändå, oj shit, så här är det. Jag ser ju också de här olika karaktärerna som finns, precis som du var inne på där, att det är en del domare som har plånboksfokus, och sen finns det de här sköna domarna som älskar sporten och dömer och tycker att det är så himla kul att vara med och se till att det blir bra. Sen har du också de här, hur ska man förklara, jag ska försöka hitta något ord, dörrvaktsdomarna, alltså de här som lika väl skulle kunna jobba på Stureplan och säger bara nej, gå ett varv till, alltså ha den här, vill inte ha någon kommunikation och vill på något sätt bestämma och sätter sig på en höga hästar och sådär, så att vi har ju det i vår sport, och det är då det blir lite bökigt då, en sån här situation bland annat som du råkar ut för då, när det blir där det inte finns något, inte förhandlingsläge, men man kan inte få förklara sig. Jag menar, hade du kunnat göra en förklaring varför situationen uppstår, så skulle någon kunna snabbt konstatera att ja, men du har zonat ditt brott. Du fick resten av matchen.
Exakt.
Ja. Eller hur?
Ja, alltså det är väl, det tycker jag verkligen att det är liksom, jag har ju redan fått ett straff i matchen att jag har blivit utvisad eller fått rött kort där. Så att och det kan man väl, alltså både i fotboll och i hockey och grejer, så kan man ju ändå, ja, men häva en avstängning efterhand. Men vad jag fick förklarat från, för vi lyfte ändå frågan till förbundet och skickade in videon och allting, och det var ju att i det här fallet att det hade blivit fel, att man måste delta i konfrontationen för att också få rätt kort. Så att de, av vad jag har hört i alla fall, håller med om att det har blivit fel, men kan ändå inte rätta till, alltså, ytterligare påföljden. Alltså okej, okay, att jag fick straffet i matchen, men att man ska åka på en match till, trots att liksom, de medger också att det har blivit fel.
Mm. Ja, det är jätteintressant, för att vi har ju en annan regel som precis har ändrats, just det här där man har konstaterat att, nu pratar jag om 5 minuters utvisningen, man konstaterar ju att den utvisningen kan påverka en match lite för mycket. Att åker man på en 5 minuter så kan man ju faktiskt göra 20 mål om man skulle ha ett fantastiskt powerplay. Jag såg ju någon VM-match i Skåne när, jag tror, Norge släppte 5 mål mot Sverige. De hade gjort en kanonmatch. Mm. Och så fick de en väldigt tveksam 5-minutare. Och helt plötsligt stod det 7-0 till Sverige efter det powerplayet. Och då var ju matchen över och hela den biten. Men, och det har vi sett i de svenska scenen också då. Men där tog man ju då ett beslut att och jag hävdar ju med bestämdhet att jag säger inte att vi ska ha ett krismöte i svensk innebandy, men jag tycker den här frågan måste lyftas egentligen bums. Ska vi ha det så här? Och vad tänker du?
Oh, jag har egentligen inte så mycket tankar kring till domarfrågor och sådär, men i och med den här situationen så tänker jag väl att det borde finnas viktigare saker att fokusera på än att liksom, om någon råkar ta ett kliv över sargen. För det var ju faktiskt bara det som hände. Liksom, jag hade ju verkligen förstått om man springer in och, ja, men med handgemäng. Ja. Liksom, men, ja.
Nej, men det, alltså historiskt sett så har vi haft massa olika saker. Jag är ju så pass gammal så att när jag spelade högsta serien så hade man ju krav att strumporna skulle vara uppdragna vid första tekningen när matcherna startade då, för att man hade konstaterat att innebandyn skulle framstå som mer seriös idrott. Så att det var ett krav då, men då satte lagen det var ju ingen som ville börja spela då, för man ville ju bestämma själv hur man hade strumporna. Eller så var det så att de var uppdragna och när domarna är blå så drog folk ner strumporna då. Nu är inte det exakt samma sak som vi pratar om här, men ibland kan ju viljan att göra något bra bli fel för innebandyn då. Och vem vet, det kanske får ditt efternamn den här, om det skulle bli det blir Lex Jämtdal här då.
Ja, men alltså framförallt tycker jag ju att alltså domarna kan ju såklart göra fel och det kan bli fel alltså i matchen, det gör ju vi också som spelar, men framförallt tycker jag att man måste ju kunna gå in i efterhand och inte bara skydda domarna hela tiden och liksom man måste kunna säga att det här blev fel, ni gjorde fel här, vi rättar till det, alltså man måste kunna kolla på det.
Ja. Men min känsla är ju lite att du pratar om att någonstans det här med spelkänslan och att fokus borde vara närmare bollen och vad som hände där och att frislaget ska gå om, att de vänder blicken långt ifrån och letar den här, alltså det känns ju lite onödigt.
Ja, men lite så. Alltså, verkligen. Sen tror jag kanske inte att de hade sett mig om inte deras spelare stod och påpekade att jag hade hoppat in. Men jag också har hört i efterhand att det var en av deras killar som var inne på plan ifrån deras bås, men som de missade liksom. Ja, jag vet inte, det kändes bara som att de var lite sugna på att få vifta med det där röda där.
Ja, och de här motståndarlaget, de fick ju egentligen ingen fördel i den här situationen direkt så heller, eller hur?
Nej, det var 2 sekunder kvar. Frislaget togs lite högre upp från hörnet liksom, alltså det var över.
Mm. Men jag tänker väl också att du tar det som en komplimang att de har fokus på dig där i det ögonblicket, eller?
Ja, i och med att jag var så dåligt underrättad också att jag inte visste att jag skulle få en match till, så skrattade jag väl bara lite och gick ner i hörnet liksom också.
Mm. Vad intressant. Vi kommer kanske inte längre i ämnet här, utan det hade varit kul om någon annan tog vid och tog det här ämnet vidare, för jag tycker att det faktiskt är jätteviktigt att vi rättar till det här felet. För det är, som sagt, det är orimligt med de här straffen. Det är ju en annan sak om du hade sprungit in och börjat putta och brottas där och likt Frank Andersson där. Det är ju en helt annan sak, men när man är passiv så, och du var ju glad, du ville fira en seger. Jag menar, det är så korkat hela situationen. Vad avslutningsvis, jag tänker att vi är i slutet av våra samtal här. Jag vill berätta lite om serien här. Vilka lag kommer göra upp om platserna till allsvenska kvalet, och vad är dina reflektioner av eran serie hittills?
Det är en jämn serie. Vi har väl på förhand kanske Tyresö Trollbäcken där som tog dit en femma från Djurgården, Kareliusson, Chans, Kygel och grabbarna där som ser bra ut på pappret i alla fall. Sen så ska ju jobbet göras, och sen vad är det mer då? Ja, Värmdö är bra. Vi kan missa. Vi är där uppe på kvarplats och ja, nu missar jag något lag. Men det kommer nog bli jämnt hela vägen in.
Ja, men vad präglar den här Stockholmsområdeserien?
Det är väl att alla lag har egentligen, ja, men en toppkedja så som där de flesta hade säkert kunnat spela högre upp, som jag var inne på tidigare. Ja, men det blir liksom derbyfighter hela tiden.
Mm. Ja, men det låter ju jäkligt häftigt, och ja, det är ju tajta derbyn, och det är, ja, ni har koll på varandra helt enkelt, ni som lirar.
Jo, men så är det.
Mm. Och har ni ofta samma typ av domar, eller kan det variera också mycket här? Svensk innebandy har ju haft lite domarbrist, som man har ju lyft upp mycket, och blir det ofta att ni har samma domare, eller är det en väldig rotation i er serie?
Nej, men det jag tror att vi hade samma par de 3 första fighterna faktiskt. Så att, det är ganska ofta att man stöter på samma.
Mm. Ja. Vad kan vi förvänta oss av dig då den här säsongen? Vad ska du leverera och hur har det gått hittills tycker du?
Nej, men det har väl gått okej. Vi har ju ett ganska bra lag när alla är tillgängliga och med. Jag försöker bara bidra med min rutin egentligen. Jag vill på något sätt någon gång, även om innebandy är jävligt roligt, kunna lämna över fanbäraren liksom, och försöker egentligen mest bara bidra med att så att de unga ska haka på och ta efter. Försöker vara så seriös som möjligt.
Jag tänkte Storvreta som du har spelat för dem nu vet du, satsar de här och verkar vilja bygga lite nytt. Konen junior är klar. Fler spelare från RIG ryktas på väg in. Vad tänker du, kommer Storvreta lyckas med sin plan då att föryngra och bygga nytt? Vad tror du?
För att vinna guld tänker du eller?
Ja, men för att behålla sin position, för man behöver ju göra det med jämna mellanrum. Man kan ju inte spela med samma lag i 20 år.
Ja, men det tror jag. Jag tror ändå att de kommer vara ett utav 3-4 lag där i toppen. Tycker att de är ganska smarta i sina värvningar. Sen så gäller det också att de här inte tappa för många tongivande för snabbt heller. Att det är viktigt att Albin och Tobbe och de krigar på ett par år till här. Så att de inte tappar för många tongivande såklart.
Det låter väl vettigt. Vad, sen du som är från huvudstaden då, det är lite kämpigt för Stockholm i SSL på herrsidan. AIK har det ju lite tufft här nu. Precis som du var inne på, tillsammans med Gävle här och som nykomlingar. Djurgården var uppe och vände. Det visste väl alla i hela världen att Djurgården bara skulle göra den säsongen då. AIK man kanske inte riktigt vet exakt var de befinner sig. Men under början av din karriär så var det ju en självklarhet att det var flera lag från Stockholm som gick till slutspel och nu finns det ett lag och man är jumbo tillsammans med Gävle just nu.
Ja, nej, det är klart vi vill ha Stockholms innebandy i SSL. Sen är jag djurgårdare personligen också, så att det var kanske något år för tidigt där för Djurgården egentligen, men det var ju häftigt att de tog sig upp tyckte jag. Sen AIK i år tycker jag ändå har varit i många matcher bra och förtjänat mer. Det är väl att det har släppt in lite för mycket mål bakåt. Men jag tycker att de har gjort bra grejer. Och jag pratar ganska mycket med Binge där också. Jag tycker att de har en bra plan och egentligen ska fortsätta liksom, tro på det. Inte kasta om för mycket och försöka ta in massa nytt eller något, utan jag tror att de att det kan hittas en väg där till att ta lite mer poäng.
Och Djurgården då, ni möts i hissen den här säsongen eller?
Ja, däremellan jag tänkte det. De har det ju tufft, ser man ju, men jag hoppas att de håller sig kvar där ändå.
Men det är lite utmaning för Djurgården att dämpa det här fallet nu. Har de det som krävs för att göra det, tror du?
Det de har är väl att de har väl gjort rätt i att satsa på många liksom som djurgårdare som brinner för klubbmärket och färgerna liksom. Det borde väl vara att då borde de ju aldrig ge upp i alla fall. Kriga för märket, men vi får se. Jag tror säkert att de kan sprattla till lite. Jag hoppas på det i alla fall.
Mm. Linus, tack så mycket för det här samtalet. Det har varit jättekul att prata med dig.
Tack själv.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.